Med anledning av att det har förflutit 280 år sedan skalden Carl Michael Bellman föddes, så skrev sångaren och skådespelaren Matteus Blad monolog och sångföreställningen Bellman 280. Och den ska ha haft premiär ikväll i Almska gården i Lovisa, men det är dessvärre inhiberad, likaså den påföljande turnén i, runt om i Nyland. Men det här hindrar inte Matteus Blad från att berätta varför han fascineras av skalden och hur han har tänkt då föreställningen blev till. Det är en föreställning som kombinerar Bellmans texter och sånger med egna monologer, baserade på Bellmans texter och liv. Och det här framförs bland försupna antihjältar i ett illaluktande Stockholm.
Bellman, Matteus Blad. Hur hänger de här två ihop? Varför har du en förkärlek för Bellman?
Bellman och Matteus Blad. Jag tror att det började som för många ganska tidigt. Jag är född i Sverige, uppvuxen i Sverige. Och Bellman är på sätt och vis en del ändå av den svenska folkkulturen. Och jag gick i skola där vi sjöng i undervisning, alltså redan från barn då. Och då kom vi som 10 år gamla till exempel och stod och sjöng bort allt vad Doro gör och så vidare. Och vi visste kanske inte exakt vad alla de här dryckerna var och så vidare, eller varför man nu ska vara så full. Men vi sjöng ändå för glatta livet. Och sen har ju Bellman levt med genom livet, och jag utbildade mig, jag blev sångare, jag arbetade som skådespelare och arbetade också väldigt mycket med visor. Och arbetar man med visor, då är Bellman där och rör om hela tiden på något vis. Och det var på det sättet som jag sen började se lite närmare på Bellman. Och jag läste om hur han själv kan ha framfört sina sånger till exempel. Att det var mer som teaterframträdanden snarare än bara så som vi känner Bellman idag kanske. Att vi sätter oss ner och så tar vi en liten visa och så berättar vi lite kring den. Och då tänkte jag, hur gör jag för att skapa Bellman utifrån en föreställningssynvinkel snarare än att det bara blir ett berättande av vad visan handlar om och sen en tolkning av visan. Och det jag gjorde då, det var att börja plocka ut monologerna ur epistlarna som finns. Det finns flera stycken. Och jag började bearbeta dem för att kunna passa med varandra och gå mot varandra. Och när jag gjorde det så märkte jag att ju mer jag såg på resten av Bellmans verk, så verkade det som att han alltid utgår från ett dramatiskt tänkande. Som att det är skrivet inte bara för att till exempel läsas eller upplevas för öronen eller så, utan det är skrivet för ur en dramatisk synvinkel. Där finns flera personer ofta. Det tillkommer i alla fall från de här bibelparodierna och sådär, att man börjar se att det kristalliseras ut olika karaktärer och så vidare som berättar olika historier i en och samma sång. Och vi har ju till exempel i Fredmans epistlar, vi har Fredman, vi har Movitz och vi har alla de här, Ulla Winblad och de här som vi känner till. De är inte alltid bara ensamma heller, utan där först kommer en person, sen kommer en annan och ropar om något tredje och en fjärde, och han skapar en dramatisk värld. Och det visar, tycker jag, på att så måste också Bellman ha gjort. Och så tror jag också att han vill att det ska framföras som dramatiska scener, helt enkelt. Och vi vet också att de mest populära framträdandena av Bellman från hans tid och hans vänner och så vidare, det var just skådespelare och så vidare. Och i den aspekten växte det här fram.
Trampa inte på ögat. Knäpp på fiolerna. Slag på trummorna. Håll fast vid stopet, käre bröder, så låt dem oss supa i frid i denna här världens ondska och strid. Låt oss streta, arbeta, stämpa, trampa, huvorna pressa i ännare tid.
Man ser väl också Bellman som en just alkoholens profet, eller vad man nu ska kalla det. Så kan man naturligtvis se det om man vill. Men efter att ha läst lite mellan raderna och också läst mycket av hans andra verk, så är den mest grundläggande idé, tycker jag, som Bellman har, är den här tanken om livets förgänglighet, hur livet kommer ta ett slut, hur vi är liksom fast vid det här livet, och till sist så måste vi någon gång släppa taget om det och gå in i döden. Och då finns det på något vis, tycker jag, att Bellman, han skildrar de här utslagna människorna på ett väldigt fint sätt. Utifrån, han har inte, som vi brukar kanske är vana vid när vi talar om till exempel alkoholism eller missbruk eller så, att vi pratar om misären och eländet. Utan han beskriver stunden som är i den stund då människan får vara full. Och det tycker jag är ett ganska humant och medmänskligt sätt att beskriva en människa på. Bakom de här karaktärerna och människoödena som då för det mesta i alla fall är fulla, så ser man att det kanske finns en anledning till att människan måste fly sin verklighet. Och jag vet till exempel, bara i företalet till exempel till Fredmans epistlar, så säger Bellman att här ser ni Fredman, han är urmakare. Han kan uppdela tidens lopp i timmar och minuter, men han har också en till egenskap som han kan. Och det är att göra tiden till intet genom ett litet kraftfullt timglas med finkel, alltså med sprit. Och där har vi svaret. Han kan göra tiden till ingenting. Och det är det han vill. Och det är det som vi människor vill. Fly vår verklighet och glömma bort på något vis att vi överhuvudtaget existerar.
Ja. Är Bellman här en socialrealist? Är han existentialist? Eller, jag har svårt att se honom som romantiker direkt. Även om man kan uppleva att hans stunder i Haga är väldigt vackra. Men det finns, det är mer realistiskt.
Ja, och samtidigt så inte. Alltså han har ju en form av, alltså, realistisk förhållningssätt till de här människorna. Och de är ju hämtade ur det verkliga livet. Fredman fanns i Stockholm, Ovid fanns i Stockholm och så vidare. Men sen har han naturligtvis, alltså, namnen är ju inte så som de var. Men jag tror att en stor del är ju hur dant det var och hur dant människor hade det. Sen har ju kanske Fredman fått blivit lite mer överdriven åt vissa håll. Och han kanske även har andra egenskaper som den här Fredman inte hade. Jag tror ju, det finns ingenting som visar på att Bellman kände Fredman eller så. Utan han tyckte bara att det var spännande och kanske spännande sätt att närma sig en person. Att ta just en sån här alkoholist. Men jag ska säga det också, att han är ju samtidigt en ganska, han har ett spännande förhållningssätt till de här människorna. För att innan Fredmans epistla till exempel, så kom ju de här Back i orden och de här. Alltså en orden där man bara får vara medlem om man minst två gånger till allmänhetens beskådan legat redlös i rännstenen. Bara det säger ju att någonting vill han ju också komma åt. Någonting av det komiska i att vara människa. Och det här bizarra i när en drucken människa plötsligt ska hålla sådana här parentationer över olika personer, och de svamlar hit och de svamlar dit och de svamlar dit. Och så på sätt och vis är han väl realistisk, men samtidigt så är det ju bara en verkligen skruvad verklighet som man försöker få till och visa på, tror jag, i grunden. Med det att människan är en ganska märklig varelse, både då och fortfarande nu.
Glansen darra villar krogen, håll i glaset, du är trogen. Kejsaren sitter där på krogen, hela dagen trogen. Vilda virus och persika växer vilt bortom skogen. Ja.
Så då ska jag säga att jag fascineras över Bellman, över att han har så många olika aspekter i sitt skrivande. Och om man tar från Fredmans epistlar till, ja, vad som helst annat och börjar läsa, så ser man att det är ganska olika också i hur han förhåller sig till det han berättar. Och det har jag, tror jag, att jag fascineras mest över. Att Bellman rymmer så många olika aspekter och mänskliga aspekter. Om man jämför med andra faktiskt också, poeter och författare som ändå brukar ha sitt visst. Nu är visserligen alkoholen en ganska framträdande aspekt i Bellmans verk, men om man ser till det mänskliga så är det flera olika delar hela tiden. Och att jag fascineras över att det alltid verkar dyka upp någonting nytt, även om jag har läst väldigt mycket av Bellman.
Hurra! Styrt i valthornet! Susanna sjunger! Börna spela! Och valjorna gunga! Skjut! Ut! Stolta stad! Jag är nu glad för glömmer ditt prål, lite buller, larm och skrål. Dina slott och torn må visst blås i ditt horn. Följa svår! Båten går bland master och skutor. Spanjefaran står segelstill. Går start in i Kadix och du blir. Nalle, vill du ha det där?
När du har byggt upp, när du bygger upp din monolog eller din föreställning, vilka karaktärer har du tagit med? Jag tänker på det här om jag sitter och tittar och lyssnar på dig.
Jag säger så här att det börjar med ett uppmålande av staden. Och dels har jag skrivit en egen liten betraktelse eller monolog eller vad man ska kalla det kring hur staden såg ut. Men det inleds också med det här virvaret som finns kring till exempel med epistel nummer 33 och monologen där kring Gerumvedorna, tappan undan, bifira skog, puttra tullsnokar, matroser och så vidare. Det är ett virvar. Och för mig, och jag hoppas också för de som tittar, så räcker det till exempel med det virvaret. Vi behöver inte veta vem det är som pratar, och det tror jag inte heller meningen i hur det är skrivet. Men efterhand så får vi gå in i krogmiljön. Och där är också en annan form av virvar. När folk dricker och super och skriker och hojtar och viskar och pratar olika språk och allt vad det är. Då presenteras krogmiljön. Och det jag sen gör egentligen är att knyta an till den här krogmiljön och det här virvaret som varit. Och knyta an till människor som jag har mött. Jag själv har varit i Stockholm och kanske suttit någonstans på en krog och lyssnat till ett samtal. Jag har hört vad människor kallas för. Det är en som kallades för Kosken till exempel. Hon drack alltid Koskenkorva och sådär. Man tror att det är påhittat, men det är sant. Det var en som kallades för Shakespeare. Jag fick stryka det ur manus för att det blir för... Alltså verkligheten överträffade dikten. Ska jag säga, för det blir för mycket nästan. Så jag knyter an till människan som då är tyngd av olika saker. Jag ska inte säga tyngd av alkohol, men tyngd av det faktum att de är människor. Och de har varit med om olika saker. Och jag har hört på deras samtal, jag har pratat med en del av dem och så vidare. Och på det sättet knyter jag an till den krogmiljö som var Bellmans krogmiljö och den krogmiljö som han förmodligen hade bevittnat då några gånger genom sitt liv. Så bygger jag upp hela föreställningen.
Så att liksom Stolta stad och krogmiljöerna som ursprungligen var i Stockholm kan lika bra vara Lovisa eller Ekenäs eller någonstans längs med den här kusten som din turné är tänkt för.
Ja, och det börjar, klart att det börjar i presentationen att Stockholm är så här och här finns många krogar och så vidare. Men tanken är att var man än bor egentligen i hela världen, så länge man kan svenska då, så man förstår vad jag säger, så ska man kunna relatera till det här. Till hur dant det är, hur dant människorna har det till exempel. Och också både den glädje och fröjd och gammal och tjo och kim som finns, men också misären som även Bellman målar upp emellanåt. hur de blöder i munnarna och det. Kärleken är förlorad och barnen är döda och så vidare.
Han har ju både så här, dödsångesten finns där, men jag tänker lite på den här humorn, ironin och satiren som jag tycker att den går som en röd tråd också i personbeskrivningen. En av mina favoriter är hur han beskriver Fader Berg till exempel, som blir en riktig karikatyr av en ganska stor växtman. Och det här är en viktig bit, tycker jag, i Bellman. Hur lyckas du överföra den här humorn på ett bra sätt så att vi förstår den i svensk Finland?
Ja, och jag ska väl säga så här att en del av de sakerna som har varit roliga då, de är ju kanske inte roliga nu, hur mycket vi än försöker. Och hur mycket vi än vet, så är det fortfarande inte så att man kanske kan dra lite i smilbandet sådär när man vet om att det var någon viss person som var på ett visst sätt. Om vi säger så här, scenerna i sig och hur de är uppbyggda, hur det går från det ena till det andra, det i sig, menar jag, om det görs på rätt sätt i alla fall, har en stor komik i sig. För det finns säkert en risk också att om vi börjar överdriva de här karaktärerna i sig, så blir det bara en form av lyteskomik. Här kommer en spinkig liten gubbe och här kommer en stor tjock fet och här kommer en superalkoholiserad och här kommer någon hora och allt vad det kan vara. Att det i sig är enligt min smak i alla fall inte så jätteroligt. Men de tvära kasten mellan det ena och det andra och hur det far från snabbt till långsamt till tyst och målande till exempel. Och till kraftigt så där plötsligt så brister man ut. Det i sig är både överrumplande och också roligt, skulle jag säga.
För en publik som inte är så väldigt bekant med Bellman, hur ska man förbereda sig när man väl får se din föreställning? Vad kan jag som publik göra innan jag kommer och ser din föreställning för att få så mycket ut av den som möjligt?
Svår fråga. På sätt och vis. Jag har ju försökt i alla fall att bara hålla föreställningen för vad den är. Och det är att måla upp bilder av hur det är. Att i grunden försöka förmedla en bild och en känslomässig aspekt av de olika bilderna som finns i den här föreställningen. Och med det sagt så skulle man kunna komma utan att veta någonting om Bellman. Det är min förhoppning att människan också som bor här i Finland eller var man än bor i Sverige eller så också ser att vi behöver inte veta så mycket om Bellman eller om 1700-talet eller om Stockholm eller om vad det nu kan vara för att förstå, utan framförallt också i det, när vi sätter det i en dramatisk ram eller innanför ett dramatiskt uttryck där vi går över scenen, där vi målar upp olika bilder med olika typer av känslor och allt vad det är, så kommer vi beröras av Bellman vare sig vi förstår referensen eller inte. Det är min förhoppning. Mm. Men sen, det är klart att man ska alltid läsa. Ju mer man vet, desto lättare blir det också naturligtvis. Och det är också ganska intressant läsning. För många saker är väldigt annorlunda kring den här tiden. Och ja, så jag tror att det börjar man väl läsa så. Är det lätt att bli intresserad också kring vad som hände och hur människor hade det och så vidare.
Om vi tar publikkontakten från en helt motsatta vinkeln så finns det ju de som känner Bellman hur bra som helst. Och här undrar jag, har du lockats till att ta med publiken till exempel i några sånger? Jag menar, Vila vid denna källa eller bortom...
Borta får vi göra.
Precis, jag menar, det är de som jag skulle säga att kanske 60-70% av en publik kan det möjligen när de ser det. Har du lockats till att ta med och att man sjunger tillsammans just de här sångerna som är de mest populära? Nu vill jag inte undvika klischéer och så vidare, men på något sätt man får också en fysisk delaktighet i Bellman.
Jag har funderat kring föreställningen i sig är inte uppbyggd på det sättet. Men det finns alltid möjlighet vid till exempel extra nummer och sånt. Sen har jag gjort andra föreställningar tidigare. Till exempel jag var och spelade på Läckö slott i Sverige. Och då var jag inbjuden då för att vara självaste Bellman. Så jag har nog studerat en del i hur han kan ha varit och sådär. Då hade vi mycket, eller i alla fall en del, allsång. I det här fallet så har jag ändå velat på den timme som ändå föreställningen är. Det är inte längre än så. Så att vi får vara med och betrakta Bellman. Just för att jag vill knyta an till vår egen tid och visa på, åtminstone försöka visa på, att Bellman är en del av oss och att de människorna som levde då också är en del av vår tids människor. Därmed inte sagt att det kan hända att folk får sjunga med en liten bit också.
Skål! Sup mig till undan med dagspelet!
Det var skådespelaren och sångaren Matteus Blad som fick sista ordet där. Sångarna i inslaget var tagna ur en av föreställningarna på musikvalvet Baggen i Stockholm 26 oktober i fjol. Föreställningen Bellman 280 som ursprungligen skulle haft premiär i Lovisa ikväll, den är dessvärre inhiberad, men Matteus Blad hoppas kunna genomföra hela turnén i Nyland senare i höst. Det var Leo Gammal som hade intervjuat honom. Ja, i år hade förflutit 280 år sedan Carl Michael Bellman föddes. Hans sånger och lyrik anses fortfarande vara samhällsaktuella. Yle huvudstadsregionens reporter Charlotte Lindberg, hon har träffat Carita Rosenberg-Wolf som är ordförande för Bellman-sällskapet i Finland. Det här för att ta reda på varför den svenska skalden är viktig ännu idag och även i framtiden.
Jag har tagit mig ut i Tölö här i Helsingfors. Just nu sitter jag i ett kök tillsammans med Carita Rosenberg-Wolf.
Du är alltså ordförande för Bellman-sällskapet i Finland. Carita, kan du börja med att berätta lite om ert sällskap? Vad är det ni håller på med och varifrån har den här idén för Bellman-sällskapet kommit?
Det finns ju många litterära sällskap. Det finns Edith Södergran-sällskapet och många andra. Det är lite sådana nördar som i något skede så tycker att man ska ha en förening kring någon författare som man tycker om. Och Bellman-sällskapet grundades för 43 år sedan av en samling Bellman-entusiaster. Där professor Lars Huldén var en av de här bärande krafterna, eller den kanske initiativtagaren till allting. Och det här. Och sen bara så tyckte man att man ska ha ett sällskap som träffas och forskar i Bellman och talar om Bellman och sprider kunskap om vem Bellman var. Och orsaken till att det just var Bellman var nog det att de här personerna tyckte att Bellman var en så hemskt bra författare. Att fast han levde på 1700-talet så är han aktuell idag och att hans språk är så fint, hans frågeställningar är så ständigt aktuella, handlar om kärlek och död och förlust och också hemskt mycket om glädje och livsglädje. Så att det här, man vill hålla Bellmans minne levande.
Mm. Hur ett intresse finns det för Bellman här i svensk Finland?
Ett överraskande stort intresse. Att vi hade just årsmöte för 2 veckor sedan. Och då hade vi Carina Burman från Sverige som gäst. Jag ska just berätta lite mer om Carina Burman. Och det var säkert hon som var ett dragplåster. Men vi hade då över 50 personer med på vårt årsmöte. I föreningen är vi drygt 100. Så det är ju inte en jättestor förening. Men att sen man får så här många med på årsmöte. Och också många som inte hörde till föreningen kom för att lyssna på Carina Burman. Så det finns ett intresse. Och Bellman är levande kanske framförallt bland dem som sjunger. Att till exempel för manskörer är Bellman finns på standardrepertoaren. Varenda manskörssångare känner till Bellman. och sen trubadurer, sådana som är vissångare, sjunger själva, sjunger Bellman. Att Bellman är musik och text samtidigt. Men sen bedrivs det också mycket seriös forskning kring Bellmans texter och kring Bellmans musik och tillsammans och skilt för sig. Det har skrivits mycket om Bellman och hans texter har uttolkats av, alltså också av litteraturvetare, av forskare, av musikvetare på många sätt. Men ändå finns det alltid någonting nytt man kan säga. Och Carina Burman är litteraturvetare i Sverige, i Uppsala. Och hon har alldeles nyligen kommit ut med en mycket omfattande Bellman-biografi.
Hur liksom, var finns de här, du sa att ni är 100 stycken i det här sällskapet, så hur är det liksom, är ni alla här i Huvudstadsregionen eller är det splittrat?
De flesta finns i Huvudstadsregionen, men vi har nog folk från, från hela Nyland kan vi säga. Och det har nog funnits folk från alla håll och kanter, men de som nu är aktiva är nog närmast nylänningar.
Varifrån har ditt egna intresse för Bellman kommit? Varför just han?
Redan som hemskt ung så sjöng jag också Bellman. Att det var via sången och musiken. Men sen blev det nog aktualiserat genom att jag var kollega med Lars Huldén, eller han var rättare sagt min chef på Uni. Han var professor i svenska språket. Och det här, då visste jag om hans forskning och hans intresse, och sen när jag såg att det fanns ett sällskap som han hade grundat så ville jag vara med. Så att jag har också varit med ganska många år. Inte riktigt inte från starten alls, men det här i alla fall. Så, och då var det kanske från början ett sånt här sällskap där Nobelman-entusiasterna träffades, att det var ganska inåtvärmande, om vi säger på det sättet. Det var ett sällskap för nördarna. Men vi har sen under årens lopp har sällskapet också haft sådana här publika tillställningar, bland annat två stora symposier på Hanaholmen, ett på 90-talet och ett på 2000-talet. Och senaste år höll vi ett symposium på Sveaborg, och så ska vi hålla nästa år igen i september 1, där vi verkligen försöker gå ut och nå publik. Och vi vill hemskt gärna ta fasta på det där att vi vill sprida kunskap om Bellman, sprida kunskap om Bellmans tid och hur människor levde då, och att se Bellman i en lite vidare kontext.
Hur mycket tycker eller tror du att människor vet om Bellman och hans historia och allt vad han har gjort?
Jag tror att varje barn i lågstadiet känner till Bellman genom Bellman-vitsar. Man berättar historier om Bellman, fulla historier. Och det är kanske det där ordet. Jag vet inte om du har till exempel någon hört så här, det var en ryss, en tysk och Bellman.
Ja.
Det där. Att Bellman finns kvar på den här nivån i barnkulturen, som går från barngeneration till barngeneration i form av lite sådana snuskiga vitsar. Och det finns verkligen supersnuskiga vitsar. Men det här har ju egentligen ingenting med Bellmans produktion att göra, annat än att Bellman på sin tid då ansågs vara, han var en sån här stand-upare egentligen. Han var jätteskicklig på att härma olika instrument, och han kunde improvisera, och han uppträdde på fester. Han var riktigt en sån entertainer under hela sin livstid. Och det här, det som han skrev om var ju också alkohol och fylla och kärlekshistorier. Så att det kan hända att liksom fröet i det där att Bellman var en snuskig person, att det redan på något sätt där har haft sitt ursprung. Men vad folk känner till om Bellman, vad vuxna känner till om Bellman idag, så jag tror att kunskapen inte är hemskt stor. Och varje gång vi har våra möten och har ett föredrag eller har försöker på något sätt berätta någonting mer om Bellman, alltid någon expert som talar, så är det många som säger att ja, det där har jag aldrig vetat. Kunskapen om svenska 1700-talsförfattare är inte jättestor i svensk Finland. Mm. Det skulle jag nästan våga säga.
Varför tycker du att det skulle vara viktigt att föra historien om honom vidare?
Därför att hans texter och hans musik är så geniala. Och de kan tolkas på nytt om och om igen. Och det görs också hela tiden. Det kommer alltid nya unga sångare och skådespelare som gör Bellman på något sätt. och det här, vi har i vår egen krets har vi Pentti Hildén som redan länge har varit en Bellman-uttolkare. Och han har också sjungit Bellman på finska. Det finns översättningar. Och så finns det just nu i Svenskfinland ett nytt tillskott bland Bellman-uttolkarna. En svensk skådespelare som heter Matteus Blad som gör en föreställning om, med text och sång, en enmansshow om Bellmans liv, eller ja, kring Bellman. Så Bellmans texter är alltid aktuella och Bellmans frågeställningar är alltid aktuella och hans språk är så fint. Men man kan idag behöva kanske förklara lite för en modern lyssnare att vad till exempel det här ordet betyder eller något sånt, för att det finns ganska mycket sådana ord som inte används mera idag. Men det går nog att göra.
Mm. Ser du att det är liksom hans roll i det moderna samhället eller vad?
Man skulle kunna se Bellman som en sintidsjournalist som står någonstans i Stockholm och tittar ut från söder eller mot söder. Och sen beskriver han exakt vad han ser i sina texter och dikter. Och han iakttar adelns och de högre ståndskretsarnas liv. Han iakttar den lilla människan, den fattiga människan, den hopplöst försupna människan som ligger utanför krogporten och känner att han nästan dör innan han sen får sin första sup igen, och så klarar han sig. Att vi skulle kunna säga på sätt och vis att Bellman är en 1700-talets journalist som berättar i sina texter om hur livet i Stockholm var då. Och så tillvida har han absolut också aktualitet idag.
Mm. Om du skulle måste förklara till någon utomstående hur den känsla de här Bellmans verk väcker, eller vilka budskap han vill framföra, hur skulle du förklara det?
Han framför hemskt många olika budskap. Det finns livsglädje, sånt livsrus, verkligt passionerad kärlek. Ja, glädje så är en naturskönhet, men under det finns nästan alltid ett sånt stråk av medvetenhet om att det här kan ta slut när som helst. Döden kan komma och ta en. Det kan vara slut på den här glädjen. Att det är en känsla som ofta är ganska dubbel på det sättet. Att en känsla på ytan, men sen där under finns ett allvar också alltid. Han skapar en sån fiktiv värld. Och han skapar en sån med fiktiva personer. Eller ska vi säga fiktiva på det sättet att de var helt påhittade, men de hade ofta verkliga personers namn. Han skapade en sån här, vad ska vi säga, ja, berättelse, diktcykel som heter Fredmans epistlar. Det här i sin tur är en slags bibelparodier, om vi tänker på de bibliska epistlarna, Paulus epistlar, alltså apostlarnas skrivningar. Det var kallades epistlar. Och på 1700-talet så kände ju alla människor till Bibeln på ett helt annat sätt än idag. Och sen gjorde han en parodi på det där. Han grundade en sån parodisk orden, en sorts klubb som kallades för Bacchi-orden, alltså en orden där man dyrkar Bacchus, vinets gud. Och det var också en slags parodi på livsstilen i Stockholm, Stockholm, för att då fanns det en mängd ordnar, sällskap, mer eller mindre hemliga, som då man kunde bli inbjuden till att vara aktiv i. Och de hade sina regler och stadgar och sin verksamhet. Och Bellmans litterära orden var då Bacchi-orden, där man då söp och sjöng och rumla om. Och allt det här samlades så småningom mot slutet av Bellmans liv i något som kallades ett helhetsverk som fick heta Fredmans epistlar. Och sen naturligtvis kan man kan lyssna på YouTube. Man kan ta fram en gammal CD om man råkar ha det och lyssna på inspelningar av Bellman. Att det har gjorts otroligt många, många fina inspelningar. Vår egen Pentti Hildén sjunger Bellman. Och jag säger vår egen, han är alltså medlem i föreningen. Och sen om vi går lite tillbaka i tiden har vi legendariska tolkningar av Fred Åkerström. Och 60-70-talet som sjöng Bellman så ganska, hur ska vi säga, lite så här brutalt. Cornelis Vreeswijk gjorde det också. En del tycker jag jättemycket om Cornelis Vreeswijks tolkningar och andra tycker inte alls. Och om man vill jämföra lite olika Bellman-tolkningar så kan man lyssna just på olika sångare och de tar fram helt olika sidor av Bellman. En del tar fram det där råa, hårda livet och andra tar fram det här lyriska, vackra, det som man kanske föreställer sig att 1700-talet var så här sirligt och vackert och elegant.
Hur ska man liksom få unga att bli mer intresserade om Bellman, om hans historia?
Det är den här 10 000 kronors frågan alltid. Jag tror nog att genom just föreställningar, sångtillställningar, att man får en sån här, att den som lyssnar får en sån här upplevelse, en emotionell upplevelse. Att jag vill inte säga att jo, det här ska sättas in i läroplanen, att det måste man absolut ha på modersmålstimmarna, för då är det inte sagt att det väcker intresse för Bellman. Utan därför försöker vi också nu vara aktiva på många sätt och inspirera folk att komma och lyssna på våra konserter. Så att vi har inte själva mycket konserter, men till exempel just Matteus Blad gör nu en turné i Svensk Finland där han uppträder på många orter med en sån enmansföreställning där han sjunger och talar Bellman. Och den vägen tror jag att också alldeles nya unga människor kan hitta Bellman.
Har du något favoritverk?
Jo, jag har en sång. Det är min absoluta favorit som en ur Fredmans sånger som heter Träd fram du nattens gud. Det är mycket, mycket vacker. Det är en sån här aftonsång som handlar om hur dagen stillnar, men samtidigt kan man ju naturligtvis läsa den som att livet är slut. Men den är mycket vacker.
Här hörde vi Carita Rosenberg Wolf som är ordförande för Bellman-sällskapet i Finland, och det var Charlotte Lindberg som hade pratat med henne.